Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden idag med Andreas Mårtensson, med Tobias Lyon och med Sandy Berlin.
Ja, hej grabbar.
Hej.
Hej. Hur är läget med er idag?
Bra, det känns lite annorlunda. Det är ändå lördagkväll vi står här i garaget hos dig. Det är bra.
Skönt lördagsnöje tycker jag. Men podden släpps ju inte förrän på tisdag och ja, då är det en speciell dag.
Andreas, du fyller år vet jag, strax före jul, 22 december. Och hur känns det då? Blir lite äldre?
Nej, men det känns inte bra. Eller, å andra sidan, motsatsen är ju värre.
Ja.
Så det, man får ju ta vara på åren som går.
Törs man fråga hur gammal du blir?
Nej, det får man inte reda på. Nej, men jag är för 83 så att ja, det blir ju 37 då.
Yngling, eller hur?
Ja, med våra ögonmått är du en yngling, en slyngel.
Ja, jag tackar för det. Så länge det går.
Mm. Jag tror att du... men det här med ålder, som du säger, motsatsen är ju värre. Men det känns, de här hacken, 10-årshacken här. Man börjar känna liksom, kan ju referera bakåt. 30 år, 40 år, 50 år. Ja. Jag tar sig inte säga nästa steg.
Sandra. Nej, och då är ju också krämperna när det börjar bli svårt att ta på sig strumporna på morgnarna. Det är ju inte fullt så roligt.
Du får börja med yoga. Jag har hört att det finns en värmeyoga. Då kan ju bli... Kan det bli som en slime till slut?
Ja, innan vi börjar den här podden så måste vi tacka alla våra Patreon, alla som stöttar den här podden och alla gåvor vi har fått här inför jul. Stort tack till allihopa.
Ja, verkligen stort tack. Det känns varmt och det känns uppskattande, särskilt en sån här säsong som har varit rätt intensiv. Jag måste säga att den har kanske varit den mest annorlunda säsongen någonsin. Man visste inte om det skulle bli av. Sandy stack till Qatar i början på året när vi stod packade och klara. Och sen så har vi bara matat hela hösten.
Ja, det är väl som alla andra. Det har varit en speciell säsong för samtliga tror jag. Men förhoppningsvis så blir det lite mer normalt till nästkommande säsong. Men som sagt, tack till alla som stöttar. Och det gör ju att vi kan hålla igång podden. Och liten överraskning då kanske i slutet av den här podden. Mm. Eller mestadels av den här podden.
Ja.
Och kommande.
Men du, innan vi drar igång så är det ju lite saker som ändå händer här. Även om det är off-season så är det några saker som jag tycker är värda att lyfta. Dels det här med Gresini-teamet. Gresini som dels är gammal förare själv, driver team, funnits i mästerskapet lång tid. Och nu också gjort klart för ytterligare flera säsonger.
Vi pratade ju faktiskt om det lite under förra podden. Didier Antonio hade ju gått ut i det läget och sagt någonting att han skulle köra MotoGP 2022. Sen kom det ut då via Gresini att de och Aprilia åtminstone fabrikssatsningen kommer ta slut efter nästkommande säsong. Sen får vi se om de fortsätter i satellitteams regi eller om de ser sig om efter annat. Jag tror att det var därför de gick ut, för att öppna möjligheten och säga att vi är tillgängliga för Suzuki, Yamaha. KTM gick ju faktiskt ut här i veckan och sa att de skulle kunna tänka sig ha ett tredje team. Så att det var nog smart av dem att göra sig tillkänna, så att säga att vi finns på marknaden. Men intressant vilken väg det här tar nu.
Vad säger reglerna om satellitteam, hur många team och fabrikat ska vara egentligen? Det är alltså, lite luddigt, va?
Ja, det är lite luddigt. Målet från Dornas sida är ju att ha två fabriksförare, två satellitförare från varje märke, sex märken. 24 förare blir ju det i slutändan, men det är ju inte riktigt så, utan Aprilia har ju bara två idag, Suzuki har bara två, Ducati har sex, vilket gör då 22 förare på griden. Men vi får ju se vad som händer helt enkelt, men KTM är sex cyklar. Ja, varför inte?
Ja, och så länge Kawasaki vinner Superbike-VM med Jonathan Rea så lär ju de inte visa något intresse för MotoGP, dessvärre. Det är ju tråkigt faktiskt.
Det är tråkigt, men det tror inte jag heller, var inne på i förra podden där lite grann, att de kommer nog inte tillbaka. Men vi får se vad som händer med Gresini. Det finns ju som sagt, Suzuki ryktas ju vilja ha ett satellitteam. Davide Brivio fick ju svara på lite frågor om detta under slutet av den här säsongen. Och då sa han ju att det var inget beslut taget än, utan det ska tas här nu i början av nästa säsong. Eller början av nästa år, för man behöver ju en startsträcka innan man kan dra igång det. Så att det blir intressant att se om de trycker på go-knappen där och vilket team som i så fall vill köra Suzuki.
Men det är ju det är bra som du säger utav Gresini att göra klart. Det här är ända till 2026, vill jag minnas att man
har skrivit. Ja, mellan 22 och 26.
Ja, så det är alltså, ja, det är ju fem säsonger ytterligare här nu då. Och Gresini har ju lång och stor erfarenhet både som förare och som teamchef, och man körde ju bland annat Honda där med Marco Simoncelli i sadeln och har haft, som jag kände då, ungefär nivå som LCR Honda har i förare och material. Eller vad säger du, Sander, där?
Jo, Gresini, som jag kommer ihåg han i, var ju stjärna själv då inom små 125-kubiksklassen. Och att han kan som teamchef, det har vi ju sett i flera tillfällen att han har drivit team med stor framgång efter sin aktiva karriär. Ett litet sidospår här. Vi pratar om Suzuki bland annat med satellit. Suzuki har väl ingen riktig egentligen huvudsponsor med den där X-Star. De kör ju väldigt mycket sin egen design, Suzuki, av hela cykeln. Hur kan det påverka att man inte har ett satellitteam?
Ja, jag vet inte. Det är just med satellitteamen, hur man sen driver med sponsorer. Det måste nästan dra parallellen där till LCR-teamet, Lucio Cecinello, som också är för detta förare. Han har ju haft i många år det här systemet att han har kört delsponsorer. De cyklarna är ju olika lackade, olika race under säsongen. Det har ju varit allt ifrån Castrol till Givi till vad man nu har för huvudsponsor på sidan. Så att det är ju en variant, och jag vill minnas att Gresini körde ju med de här, det var ju någon sån här snacks...
San Carlo.
Exakt, San ja. Carlo. Ja, det var ju någon snackstillverkare från södra delen av Europa.
Det var chips i hela depån.
Ja, ja, hela bussen var full med chips.
Och det var väl Marco Simoncelli som hade den sponsorn när han körde sitt sista år, 2011.
Men det här med, det är ju högintressant. Det måste ju vara högintressant att få de här... Om Suzuki nu, vilket jag tror att de är intresserade av att ha två cyklar till... Om man kan hitta budget för det, så måste ju det vara högintressant för ett team att köra med Suzuki-cyklar med de framgångar man har haft nu, särskilt senaste året.
Ja, det blir ju intressant att se. Om Suzuki väljer att göra det, så är det ju tre team som knackar på där, skulle jag gissa på. Både Petronas, Valentino Rossis team och Gresini. Det är inga dåliga cyklar uppenbarligen. De blir etta treamästerskapet, vinner teamästerskapet, så att intressant ändå, och då står ju två Yamaha-cyklar i så fall. Vem tar dem?
Det blir spännande. Det här går ju knappast att väga för. Alltså, vi kan ju inte...
Vi har ju ingen insyn i det. Vi måste prata med Johan här, det ska vi göra i början på nästa år. Och prata med Johan just om framtider. Vilken väg som det teamet ska ta.
Men Rossi har ju i alla fall tagit en väg in i MotoGP nu till nästa säsong, just med Luca Marini där och med då en Ducati-cykel. Men det är ju som sagt, det måste ju vara någon slags övergångsfas. Jag tror ju knappast att det är tänkt att fortsätta med Ducati där. Det är inte vad jag tror.
Det tror inte jag heller faktiskt. Utan det är nog bara för att kunna ta över de två platserna som Avincia-teamet eller en Sponsorama-teamet har idag. Så att de kommer in i MotoGP, även fast de säkert hade fått två platser någon annanstans om de väl hade velat.
Men det är ju spännande säsong 2022 då, med tanke på att många förarkontrakt går ut och det är även då de här stora förändringarna mellan teamen. Så att man kan ju tänka sig att början, det kan ju redan tidigt säsongen 2021 börja röra på sig i de här kontraktsleden.
Det som har varit kul också under de här senaste säsongerna är att rookieförarna faktiskt har utmärkt sig och hävdat sig. Och då tänker jag då på Oliveira och Binder. Nya förare, nu Bagnaia som börjar på att göra resultat och visa sig riktigt snabb. Jag tycker det är en positiv trend. Många gånger, många år tycker man har sett de här nya förarna som kommer upp mot GP. Det tar lång tid för sig att etablera om de överhuvudtaget lyckas.
Och det har väl att göra också med att det har varit jämnare maskinmaterial, ett reglemente som också är jämnt över alla team, inklusive satellitteamen.
Jag snöade in lite på Gresini här när vi pratade om vad han har gjort förut och sådär innan Simoncelli. Simoncelli körde ju för honom med stor framgång, men Simoncelli lyckades ju aldrig ta en seger till slut emot GP utan den andra och den tredje plats som bäst. Men han har ju faktiskt 3 år i rad, 03, 04, 05, så blev hans förare i MotoGP 2 i mästerskapet.
Och då var det med, törs jag knappt, det här kommer jag knappt ihåg. Vad sa du,
03, 04, 05.
Kan Melandri ha kört där?
Det först var det ju Sete då, 03, 04. Och sen 05 med Melandri. Som slutade 2 i mästerskapet. Och då var det ju Rossi som vann alla de 3 säsongerna. Honda var ju bra på den tiden. Jamman var ju inte jättebra, i alla fall inte 03. Sen blev ju Jamman bra när Rossi kom dit.
Och Fausto Grosini har haft en hel del oflut. Först då med Dairo Kato och sen också med Marcon Simoncello. Han har haft 2 förare som har förelyckats. Det är ju inte så ofta det händer, men de gånger det har hänt är det han som har blivit drabbad, känns det som.
Ja,
men vi får se tiden an när det gäller fortsättningen kring Grosini-teamet. Ska vi fortsätta det lilla nyhetssvepet?
Kör!
Det nästa punkten gäller ju en utav banorna på kalendern. Och Barcelona pratar vi om. Och där så håller man på att tänka till med banlayouten. Och genast får jag upp en sån här anekdot. Jag tyckte det var så himla roligt. Det handlar om är ju avslutningen på banan. Och när vi var på plats där, Andreas, och såg första MotoGP-träningen, man sitter ju väldigt högt i kommentatorshytt där. Då var det ju en förare som gav sig av på någon felaktig slinga där. Man undrar ju, och det var inte ett varv, det var ju flera varv.
Jag kommer ihåg det.
Minns du det här?
Ja. Det var Jack Miller som tog en alternativ bansträckning den gången. Men den vart väl permanent sedermera? Gjorde man inte om sträckningen?
Det var fram och tillbaka där, vilken man skulle välja. Först var det ju, och nu pratar vi slutet av varv, näst sista svängen och sista svängen. Där man gjorde en chikanliknande sväng. Som man kör då i Formel 1 och då var man tvungen att göra den kurvan på grund av Saloms olycka där och då körde man den. Men det är inte där man ska göra om utan det partiet kommer ju se likadant ut. Det har du gjort nu de senaste åren med de här ordinarie sträckningen.
Nu har man ju fixat läktarna där Salom då förelyckades apropå det här med svåra olyckor. Nu har man ju bättrat på avståndet där och flyttat ut den läktarsektionen.
Ja, exakt.
Men nu är det ju istället den här sektionen, den berömda sektionen som heter den Lorenzo-kurvan eller vad heter den nu?
Den borde nästan döpas. Jag tror den heter Kaja. Kurva 10 efter bakrakan då helt enkelt där Lorenzo då bromsade på sig och drog med sig Dovizioso, Vinales och Rossi då under förra årets race, 2019s race.
Det måste ju ha varit en tidernas strike när det handlar om hur många fabriksför fick han med sig, sa du? Plus sig själv. Ja, herregud.
Många tyckte att mästerskapet avgjordes i med den vurpan också.
Ja, det gjorde det lite, även fast Marquez var helt överlägsen. Så på något sätt, det var ju där som luckan växte till över ett race fördel för Marquez. Och sen kommer man väl i den situationen, då ska det mycket till att komma i kapp.
Men det som det handlar om nu är att man tänker göra om layouten där. Och det här ursprungligen, jag har kört race där med den tidigare layouten där man då går ner i den här mjuka, är det 180 rund, grader? Ja, rund sväng, men med kort avåkningszon. Du har väl också kört den?
Jag har tävlat på den ordinarie slingan. Men sen har man ju gjort om det där. Det gjorde man ju samtidigt som Saloms olycka där för 4 år sedan. Och då valde man ju F1-slingan där också. Och där har jag med kört de här ombordvarven. Och varenda gång jag kommer dit så bromsar på mig. För den svänger ju alltså mer än 90 grader. Alldeles för mycket svänger helt enkelt. Den är helt konstig att köra med motorcykel.
Och kan man inte säga också att det är ett spår in där?
Jo. Och vi såg ju första året de körde det, då var det ju faktiskt Lorenzo som blev omkulldragen. Var det inte Janone som körde rakt på honom och missade inbromsen helt? Så att den ska göras om, det ska bli något mittenaktigt där. Inte lika långt, för att problemet är att avåkningszonen inte räcker. Det räcker inte till eftersom man kommer från bakrakan hög hastighet. Utan någonstans mitt emellan nu ska det vara istället. Och det här ska göras under då januari månad, så den kommer vi få se redan till nästa säsong. Vilket är väldigt, väldigt kul och väldigt bra. För det har varit en av de mest tråkigaste svängarna i princip att titta på.
Och farligt blir det dessutom. Ja. Och jag tänk, men någonting som man borde kunna göra, som jag funderar över. Det liknar ju lite grann i så fall avslutningen på Motegi efter bakrakan där. Det är också ganska kort avåkningszon. Och det går väldigt fort in. Det går ut för i slutet. Men att man skulle göra som en hoppback, att man liksom lägger upp den här sandfållan lite på höjd, borde ju rimligtvis gå och öka säkerheten i Barcelona,
ja,
tänker jag.
Ja, faktiskt. Men det kanske inte ändå räcker med ordinarie där. Det går för fort nu för tiden, men man kanske kan göra det också. Frakta dit en sådär 28 000 kubikmeter grus.
Men tanken är i alla fall att göra en mjukare sträckning igen, ja, på den kurvan.
Lite bättre. Ungefär som ordinarie, fast några meter hitåt, så att säga då.
Och det där med vall och hoppbacke, det har man ju i Linköping, och det har ju folk lyckats ta sig över där också på Svistabanan.
Ja, det är väl risken då kanske, ja, att man landar in i sista svängen.
Precis, om det går riktigt fel, ja.
Ja.
Ja, sant. Nej, det är klurigt med de här avåkningszonerna, och det är ju det man, vissa banor är ju begränsade med förbättringar, med utrymmet.
Ja, men bra att de gör någonting.
Ja. Vi var inne på det här med den tredje punkten i nyhetssvepet. Sander, du var inne på det här med reglerna kring fabrikscyklar och satellitcyklar på griden. Och det har ju uppstått lite rykten här nu senaste tiden ihop med skadan som Marc Márquez ådrog sig i början av säsongen. Och det här gäller alltså kring Repsol Honda. Andreas, du vet lite mer om det där.
Ja, det florerar rätt mycket rykten, men konstaterat är i alla fall att Marcus har kommit hem igen efter 10 dagar på sjukhus med den här nya operationen, tredje operationen, och med antibiotikabehandlingen som man fick där. Så 10 dagar på sjukhus, lång tid. Och då har ryktena kommit upp att Honda då kanske funderar på att köra 3 stycken fabrikscyklar, alltså 3 stycken i Repsol-färger, vilket man inte får. Och tanken med det var i så fall att ha 2 stycken ordinarie fabriksförare, det vill säga exklusive Marcus. Och sen när Marcus väl kommer tillbaka så kommer han tillbaka i vilket fall. Han tar inte tillbaka sin plats helt enkelt. Sen får vi väl se om det går igenom, om man behöver någon specialregel eller hur det ska praktiskt gå till då.
Vem kan tänkas vara påtänkt då? Är det Dovi som är den som faller närmast i gissningarna?
Ja, det är det ju då. Och för Dovi får han köra en 10-race, då är det ju lite märkligt om man inte får köra klart säsongen också kanske då. Men det är ju det ryktet som finns, det är ju just om Dovizioso, men det kanske finns någon annan, men jag vet inte riktigt exakt hur det skulle vara. Jag kan inte tänka mig egentligen någon annan som skulle passa i den rollen på det sättet, utan det är ju Dovi man tänker på.
Det låter intressant ju.
Knappast Tito Rabat som står och knackar på.
Nej, för då kan de ju ta in Bradel istället, återigen då, som testförare. Så att det måste vara han som ligger närmst till. Men som sagt, det här är bara rykten, inget bekräftat. Vi vet inte hur det går med Marquez rehabilitering. Vi har inte hört ett ljud från officiella kanaler, mer än att han då kom hem 10 dagar efter operationen.
Men historiskt har vi ju sett många Repsol-cyklar på griden. Det har ju funnits både under den här eran man körde tvinnar i 500. Då var det ju både 4-cylindriga och 2-cylindriga Repsol-Honda, vill jag minnas. Och sen var det ju även den här säsongen Vem var det som körde till sig den tredje styrningen då?
2009 var väl David Sioso som var på fabrikscykeln. Det var väl någonting också att han varit lovad att köra fabrikscykeln ifall han var i ledning eller någonting efter ett visst race året innan. Så man hade i princip ingen möjlighet att göra sig av med honom den gången. Det var väl Casey Stoner var väl inblandad där också?
Ja, exakt. Det blev ju tre säsonger. Blev det ju med Repsol. Och sista året när Stoner då, när han tog klivet upp till, eller när han tog klivet till Honda, det var ju 2011. Då hade ju Dovizioso så redan sin styrning klar och var lovad den. Och han var kvar där helt enkelt. Sen fick han lämna den åt 2012 istället när Stoner fortsatte ju också 2012 att köra.
Ja, så 2009. Men var det,
jo, men då körde han Repsol.
Sin första tävling också.
Det gjorde han ju 2009 på Donington.
I regnet på,
ja,
Donington. Det var det inte då Rossi varit bestraffad för omkörning under gul flagg eller någonting, men lyckas komma trean då?
Ja. Minnet sviker.
Ja, där svek mitt, ja, minne också faktiskt.
Jag vet att han vann i alla fall. Han hade en seger innan Malaysia, 17 eller något liknande.
Jag tror Colin Edwards kom tvåa efter David den gången. För Colin Edwards lyckades ju aldrig, tyvärr skulle jag vilja säga, vinna något MotoGP-race. Det var nära passen 2005 var det med Nicky Hayden när han kraschades ut i sista chikanen. Men jag tror Colin kom tvåa och Rossi tre den gången.
2006.
Mm. Ja, Gresini-teamet alltså... Katalonia, banan där och lite rykten kring Repsol Honda. Och sen inledde vi
den
här podden.
Men det är ju också med Repsol Honda där att de får ju inte ha tre hojar. Inte i samma team, och då är frågan hur de gör istället. Vore inte en idé att ha då en Repsol Honda med Paul Espargaro och sen i början av säsongen så har man en Red Bull Honda med Dovizioso. Och sen när Marcus väl kommer tillbaka så blir det Repsol nummer två.
Ja, varför inte?
Ja, en kanske, idé. Kanske. Det kanske är du som sitter med lösningen till det, Andreas.
Nu är det mycket rykten och mycket spekulationer, men det ska bli intressant om det nu ligger någonting i det. Det är inte säkert att det gör det, men det kan ligga någonting i det.
Ja, vi hoppas ju såklart att Marcus är tillbaka, men så länge han inte är klar för körning, styrning, så måste man ju planera för annat under tiden. Men vi inledde den här podden med att konstatera att det närmar sig jul. Det här blir ju en slags god julpodd från vår sida. Din födelsedag närmar sig med stormsteg 22/12 1983. Betona det, ynglingen. Och ja, vi får väl också försöka återkoppla lite grann till det vi snackade om i förra podden där det var mängder av frågor som kom in.
Ja, och massor av de här frågorna. Faktiskt, flertalet handlar om att lyssnarna av den här podden vill veta lite mer om oss, Tobias. Och därför tänkte jag att resterande denna podd och nästa podd kommer handla lite om vad jag har gjort i min karriär och vad jag är för filur.
Det går väl att googla upp hyfsat bra ändå kanske, men jag...
Du som har bytt efternamn och alltihopa, precis. Det är ingen som vet vem.
Nej,
det är.
För
nu, i den här podden.
Sopa igen alla spår. Nej, men det ska bli intressant att höra dig, Andreas. Vi har ju faktiskt inte, det kan man ju faktiskt tillägga, vi hade ju aldrig setts innan vi skulle göra första jobbhelgen tillsammans. I princip så var det ju Arlanda, flyg till Qatar, och där skulle vi försöka lära känna varandra, ungefär.
För första racet vi skulle kommentera ihop, ja. Och det är faktiskt mer än 2-3 år, det är faktiskt 4 år nu som vi har jobbat tillsammans. Det blir 5:e året nästa år.
Ja, det går fort. Mm.
Och jag har ju jobbat med er bägge två. Jag har faktiskt inte jobbat så mycket med Tobbe. Vi har så att säga mötts vid kommenteringar, Tobbe, som vi får höra lite mer om i nästa avsnitt. Vi jobbade ju på Eurosport ihop under många år. Du var ju radarpar med Peter Äpple Dahlbom från MotoGP. Andreas kom ju också in via Eurosport för kommenteringen, och där jobbade vi ihop innan de mer eller mindre headhuntade över dig till Viasat Motor, som det hette då. Numera V-Sport Motor. Men jag tror vi börjar nu med Andreas. Fullständigt namn, och var är du född och när är du född?
Jag är född 1983. Jag är född i Jönköping och jag heter Andreas Mats Wollmar Mårtensson.
Vilken församling?
Sofia församling.
Ja, det är religiöst det där i Jönköping. Det känner vi ju till.
Sofia kyrkan. Det är en mäktig kyrka i Jönköping. Mm.
Har du något favorithockeylag från regionen?
Ja, det har jag definitivt. Det är väl den enda sporten som jag riktigt brinner för. Så är det ju HV och hockey. Dessvärre så går det ju ganska risigt i år då, men självklart är det HV.
Anledningen att jag frågar är för det här visste jag ju såklart om, för Andreas och jag har ju gått på lite matcher och jag själv är djurgårdare, och så här långt så är det ju 3-1 till HV på de matcherna vi har besökt. Och jag kan tala om att jag är väl sådär lagom intresserad, jag håller väl på ett lag för man skulle det, men när det blir mål för HV på de här matcherna vi går, då är det en kille i Djurgårdsklacken som står upp och skriker, och det är ju Andreas då som har hamnat där på grund av att min gamla mekaniker har ordnat biljetter som är funktionär.
Men du är inte rädd för att säga sin åsikt, Andreas, eller hur?
Nej, absolut inte, och det här är ju medelålders män, vi är ju inte på någon ståplats, att han överlever ju de där jubelropen, även om de känns som de är lite malplacerade mellanåt. Men vi har haft trevligt i alla fall.
Men du, att det inte blev hockey då för dig? Berätta lite grann om vad som hände sen efter för...
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hade sen där i Sofia församling?
Men vi var ju bosatta i Jönköping ett tag och jag började på någon sån här hockeyskola men var alldeles för dålig på att åka skridskor och tyckte inte det var kul när man var för dålig och så det blev inte så mycket. Men jag har dock kvar min gamla ishockeyhjälm när det såg hockeyskolan 87-88 eller något liknande. Men det är många år sedan. Men jag var för dålig på det. Men det är klart att man så här i efterhand hade gärna spelat hockey.
Ja, nu förstår jag också. Ni har ju någon slags hockey-nyårsdagens sammankomst, du och lite släktingar, och du får stå i mål. Men då fick jag ju förklaringen till det. Den som åker sämst skridskor är den som får stå i målet, helt enkelt.
Ja, det kan ju ha med det att göra. Vi brukar ha lite nyårshockey i Huskvarna Garden, som det nu heter. Vi har lite släktingar som är anknytning till HV.
Men bortsett från att du inte kan åka skridskor så bra, har du bollsinne? För det är ju någonting jag helt har sluppit.
Det tycker jag nog att jag har, bollsinne. Jag spelar mycket innebandy, jag spelar squash, tennis, badminton. Jag är nog, om man jämför med andra förare, om man nu får säga så, kompisar som också kör roadracing eller har kört roadracing, så är jag nog bland de bättre där, ja.
Jag har ju svårt att bedöma det, men jag har ju faktiskt upplevt det här på nära håll. I Malaysia förra året var vi på plats. Så Andreas jagade med ljus och lykta efter någon han kunde spela squash med. Jag kan ju inte för min dåliga höftled där. Men Andreas jagade rätt. Jag tror att till och med han fick betala för att hyra en person att möta. Och den där instruktören, han dök ju upp där jäkligt laddad och cool och välklädd liksom. Det dröjde ju inte många bollar förrän han fick börja plocka av sig grejerna där och börja torka svettband. Jag satt bakom och kollade och såg att han blev stressad. Du piskade honom rejält där.
Ja,
instruktören
han var
det.
Han var instruktör, ja, för både tennis och squash. Och, ja, han fick springa.
Det var roligt.
Ja,
det var kul. Ja, min erfarenhet av, det var ju tennis. Vi var ju på Misano, det var väl förra året. Då kom ju ni cyklande förbi vår lägenhet. Då hade ni varit och lirat tennis, du och Patrik, producenten eller något sånt.
Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tycker om bollsporter. Det gör jag. Även både individuella och lag.
Men att halka in på, vad hände sen då? Det här, du la ner hockeyn där, och om man nu pratar idrottsmässigt där, hur fortsatte din uppväxt när du märkte att det inte räckte med skridskor?
Då började jag med fotboll. Du spelade fotboll ett tag i Gisö. Nu pratar vi alltså, nu är jag kanske 7 år gammal. Men det var inte heller så roligt, utan det var på något sätt motorsporten som jag brann för, och det har ju med min familj, släkt att göra. Hela släkten var ju involverad i motorsport på ett eller annat sätt. Pappa och min farbror körde ju rally tillsammans. Nu har jag dock inga minnen av att de gjorde det, för det var...
Det är som de här fiskhistorierna, de existerar, de här fiskarna, ja, existerar någonstans.
Ja. Men jag kommer faktiskt inte ihåg om de la ner med rally innan jag var född, eller om det var direkt efter jag var född, men i krokarna där åtminstone.
Ja, och vi kan ju intyga, både jag, du och jag, Tobbe, att Mårtensson är en motorfamilj. För när ni hade er bandag på Anderstorp förra året i juni, då var det väl 7 Mårtensson som var på plats på banan. Det var Mårtensson som sopade banan, det var Mårtensson som var funktionärer, körde räddningsbilar, och de var, ja, alla möjliga konstiga posteringar. Det var väl kusiner och
ja, exakt.
Farbröder.
Det är som sagt pappa och mina 2 farbröder. Det är där det började, tillsammans med min farmor och farfar som var funktionär. Och det är egentligen första starka minnet som jag har av att vara på en motorbana. Och det var just i Anderstorp. Var funktionär där, kanske har varit runt 10 år eller något sånt där, med farmor och farfar. Alltid efter långa raksträckan och efter flygrakan, alltid den svängen. Det var jag alltid som skötte flaggorna tillsammans med farmor på den tiden.
Vad fick du för, minns du vad du kände vid de där tillfällena?
Ja, men det var ju grymt att få komma ut, och det fick ju alltid ske liksom bakvägen, för jag var ju bara 10 år gammal och fick ju inte befinna mig på någon bana, men någon fixade ut mig på något sätt.
Genom i någon bilbaklucka?
Ja,
eller
i bakvägen, eller jag kommer knappt ihåg.
Men då kom du väldigt nära sporten.
Ja, men gjorde du det. Man närde ju sig hur det går till, så kan man väl säga. Pappa på den tiden var ju, och han jobbade ju i Anderstorp dessutom emellanåt, och sen var han ju även med i Svemos road racing sektion och då kom han ju också väldigt nära sporten. Så det här är ju en sport som, ja, första gången jag var på en motortävling, jag var säkert i barnvagn, och det var säkert något GP i Anderstorp där 84, 85, 86 något sånt där, och första gången jag satt på motorcykel var just på GP 85 eller 86, något av dem. 2-3 år gammal.
Ja, vi ska ju berätta att Anderstorp stod ju som värd för dåvarande GP. Det var ju GP 500 med supportklasserna 125-250, även 50 kubik inledningsvis. På 70-talet kördes det på Anderstorp, 76-77, kan, ja, tidigare än så också, men sen flyttade man 2 år till Karlskoga för 78 och 79 års Grand Prix. Och sen 80, då tror jag inte det var något Grand Prix, men 81 så var man väl tillbaka på Anderstorp, och sen körde man fram till 90, och sen så, ja, har det inte kört så mer GP, men det har kört Superbike-VM 91 och 93 och även Endurance-VM där. Så det har varit lite EM och grejer, så Anderstorp har en historia förutom då Formel 1. Jag vet inte, banan byggdes till 1969-70 vill jag minnas.
Ja, det kan nog stämma. Det var ju några år innan jag var född där, men i alla fall från 86 så var ju pappa tävlingsledare på GP:erna i Anderstorp. Så att, ja, man är ju uppvuxen där på något sätt.
Men det är roligt, för här korsas ju, är bara ett inpass, det här korsas ju våra vägar på något vis. Vi snackade inför den här sändningen om någon hade upplevt det där från publikhåll. Och Sandy var ju på något vis, du är ju några år äldre än till och med vad jag är. Och du hade ju möjlighet att ta dig för egen maskin till Anderstorp under den här GP-eran. Jag var där i egenskap av barn. Jag var där 81, 11 år gammal, och kollade på 500-VM då.
Barry Sheen vann.
Ja, exakt. Och du var där säkerligen med något knuttegäng, och Andreas låg och ruvade någonstans. Och
nej, inte 81.
Nej, men jag menar ju det. Du låg ju på vänt.
Då, men jag var på väg.
Påtänkt.
Påtänkt, ja.
Ja. Jag har faktiskt inget minne av GP i Anderstorp. Som sagt, 83 jag född, sista var 90. Så att, nej, jag har inget minne av det. Däremot har jag minne av både Superkvm och Endurance-VM 93. 93 så var det första gången som jag egentligen fick sova i tält själv, skulle jag få göra där, natten mellan lördagen och söndagen på Endurance-VM. Och som alla vet så var det världens regn i 24 timmar. Så det blev inget. Det stod 2 decimeter vatten i det här tältet och jag var skitledsen för det. Men så var det.
Ja. Men du, den här närheten då till... Blev du fast i det här med motorcyklar eller motorsport i och med då att du blev medtagen till banan och kom så där nära så tidigt?
Ja, det blev ju så. Vi åkte ju runt på alla SM och det fanns ju bara det här i huvudet att jag skulle börja köra själv någon gång. Och när man är 7, 8, 9, 10 då var det bara det här som gällde för min del. Intresset växte. Och sen då, till slut, efter mycket om och men, så fick jag ju själv börja köra, eller börja testa då, 96, 13 år skulle jag fylla. Jag skulle vara 12 år när jag började. Och det var ju första året man fick ta licens också. Man var tvungen att vara 12 år.
Men det är ganska ungt. Med svenska mått mätt så är det ganska ungt för att börja med racing. Eller på asfalt, då är det ju... Där jag kommer från Eskilstuna, där var det ju vanligare med speedway eller att man... körde cross eller de här tillgängliga. Nu var det ju tillgängligt med Anderstorp på ett annat sätt.
Det var tillgängligt med Anderstorp och sen så att min far då helt enkelt både var tävlingsledare, domare och satt i sektionen, så blev det ju liksom, det blev ju naturligt att vara runt på alla de här racen långt innan jag själv började. Så att första gången man var på Knutstorp eller Mantorp eller Karlskoga, det hade jag ju varit på flera år innan jag väl fick köra själv.
Det måste ha varit en fördel när du väl,
ja,
när väl din karriär drog igång.
Jag visste ju allting fungerade. När man, även fast man bara var 12 så visste man ju liksom vad man har förväntat sig och det var ingen nyhet på det sättet.
Ska vi backa bandet lite grann? Din första motorcykel, vad var det för någonting? Var det någon knattekross? Eller
hade... Nej, det var det faktiskt inte. Jag hade bara kört lite moped. Ja, får man ju inte säga då, för det måste man ju vara 15 för, men... Tidigt. Moped och småcyklar, sådana Honda, vad hette de där gamla Honda-mopederna nu då? Jag har glömt vad de heter. Jag tror de finns i nya versioner också.
Cub.
Heter de Cub?
Eller Monkeybike, alltså som mini-Honda.
Mini-Honda. Jag fick låna en av Billy Eldros för mig och fick köra runt på den. Och sen så var det massa sådana här skotrar, vet, gamla mopeder som jag fick köra runt i depån och allt vad det var för någonting. Så det var det egentligen det. Men sen första riktigt när det väl började, då började det ju med tidigare, jag började ju 96, tog min licens 96. Och det började ju tidigare än så, för det var Västra MK och Linköpings MS. De köpte in 5 stycken sådana här Yamaha YSR 80. 5 var köpte de in. Och... de hade man ju suktat efter, för det är alltså små motorcyklar, 80 kubikare. De hade man ju suktat efter när man hade sett dem. Man hade sett de som körde dem och de ville man ju köra. För det var ju lagom när man var 12 år gammal. Och något år innan där så hade vi haft, det var någon MC-mässa ville jag för mig. Och då hade vi haft 2 eller 3 och de här cyklarna hemma ståendes. För att pappa skulle leverera dem till någon mässa på något sätt. Och då hade de stått i vardagsrummet hemma hos oss. Och det var ju det sämsta som kunde hända.
Snack om att ha den där påsen med godis framför sig.
Ja, men du vet, jag hade ju mitt rum då precis jämte de här. Jag sov ju inte en blund. Jag satt ju på de här hojarna liksom. Det var ju bara det som gällde. Jag skulle ju köra de här hojarna. Och sen efter mycket om och men så i alla fall så fixade ju pappa att vi fick låna en cykel ifrån Linköpings MS. Och då började det.
Jag kommer ihåg de här cyklarna, för jag var ju med i Västra Motorklubben och vi hade också 5 stycken som sagt var. Och vi utrustade dem där med glasfiberkåpor och la undan originalkåpen åt sidan. Och så provade vi och körde dem där på Barkarby. Det var faktiskt jag, Äpplet och Kralle och några till. Jag undrar om inte Håkan Olsson var med också. Och Barkarby hade de någon konstgjord go-kartbana. Det var däck som var utlagda, men det var betong. Så det var galet bra grepp med dem där. Vi åkte ju alltså med nästan armbågarna och knäskrap. Och vi gjorde ju en och annan vurpa med dem där också. Men vi hade ju utrustat dem där, så de tålde ju rätt mycket stryk.
Och vi
slog oss också, kan jag tala om.
Och det var samma sak, de var utrustade bra också, de som Linköping hade. Ja. Och det är kul att du säger det, för jag kom faktiskt ihåg att de som Västra hade, de var så jäkla risiga jämfört med de som Linköping hade. Och då måste det ha varit den här incidenterna då, för vi barkade vi då uppenbarligen. Ja. Det var bromsgrepp som var av allt.
Ja, jag undrar om det inte var Kiwi som göt kåpor. De göt av ett sätt, så vi hade i alla fall ersättningskåpor. Jag vet, vi plockade undan alla originalgrejer, plus att de skulle ju gått sönder mycket mer än de här glasfibergrejerna då.
Men vad körde du någonstans med den där då?
Nej, men på den tiden så var det faktiskt ett SM på Knutstorp. Då var det 80 kubik samtidigt. Och då blev det liksom naturligt att jag tog licensen den sommaren då, 96, och sen fick jag köra på hösten då i augusti eller vad det var för någonting. Körde jag mitt första race i Knutstorp. 80 kubik, och de här cyklarna är ju egentligen alldeles för små för att köra på riktiga banor, men ja, det gick ju ändå.
Hade inte danskarna en kupp med såna här cyklar?
Jo, det var ju på grund av att det var danskt mästerskap samtidigt. Det var därför som det var just 80 kubik på Knutstorp. Och om inte jag minns fel nu, jag vet att de körde, men jag kommer inte ihåg vem som vann utav dem, men jag tror faktiskt att Robin Harms vann det racet före Sonny Harms, och då körde de på Hondan istället, och Hondan var ju strået vassare på 80 kubiken. Yamaha var lite efter. Yamaha är ju luftkyld och YSR 80 pratar vi, medan Hondan var vattenkyld och hade någon hästa till, så att det var så det började för Robin och Sonny Harms också, om det är någon som undrar.
Mm.
Så de har jag kört mot 96 på Knutstorp.
Men jag har väl någon minne av att det låg väl en liten kille på Linköping och skavde runt med de där på gokartbanan när det var tävling också.
Ja, kanske inte när det var tävling, men jag tränade mycket på gokartbanan i Linköping. Även i Anderstorp, ganska bra connection som sagt till den anläggningen. Så att jag körde mycket i depån, norra depån var nyasfalterad på den tiden. Då ut massa däck och sen så låg jag där och filade dag ut och dag in.
Man har ju sett sådana klipp på Lorenzo när han var ung, när hans pappa ligger, eller håller på och coachar honom, när han ligger och kör åtter med knäna, underben och armbåge i nästan. Var det samma typ av körning som ni höll på med i depån där?
Det var det ungefär, ja. Man filade runt där. Sen vill jag inte påstå att pappa stod och sa vad jag skulle göra och inte göra. Utan det var mer...
han var väl uppe i tornet och skötte sina uppdrag.
Det var mer learning by doing egentligen som jag höll på med.
Och ensam? Eller hade du någon runt omkring dig?
Nej, mestadels ensam. Mestadels ensam, ja. Och sen efter första helgen Knutstorp som gick ganska dåligt, jag blev näst sist eller något sådär, så var det även en tävling på Ring Djursland som jag också kom ihåg mycket väl, och kraschade jag faktiskt i det racet också.
Mm. Men du, mitt andra stora intresse förutom motorcyklar, det är ju skola som du vet. Hur gick skolan under tiden här, Andreas?
Jo, men det gick.
För det här innebär ju ändå lite resor och lite fara iväg, och det är en ovanlig sport på det viset.
Men inte riktigt så mycket när jag var i den åldern. Det var ju mer tid det togs framåt i karriären om man säger så då. Men när jag var 12, 13, 14 då var det, nej, då hans skolan med. Så att det var inga stora problem.
Mm. Innan vi lämnar med ungdomsåren, då måste jag passa på att berätta mina minnen av Andreas. Vi åkte ner ett glatt gäng till Nybyring 1994. Det var så att Kralle hade kört Superbike-VM och lyckats komma 9-93 som privatförare. Men han hade ju inga finanser och ingen ekonomi, så han hade ju kontaktat tyska Yamaha och erbjudit sina tjänster. Och han hade ju då träffat chefen för Mitsui Yamaha och sagt att jag är ju inte bäst i världen, men jag är nionde bäst i världen, så jag kan nog hävda mig rätt bra i ert mästerskap. Och de svalde den kroken, och han fick ett kontrakt med Aral Yamaha, som den hette då, teamet som han körde för, till 94. Och det började bra, han vann sin första tävling, sändes på tysk tv, och vi följde honom. Men sen bestämde vi mitt i sommaren för att åka ner till Nybyring och heja på honom, och jag tror vi var 24 svenskar som åkte ner dit. Och hängde helt enkelt. Vi var ett gäng. Jag hade min tävlingsbuss kvar som var husbil med lastutrymme. Men numera hade jag ju en skoter där bakom några cyklar. Och då träffade vi Andreas och Volmar, Karin, din syster Britt Inge var med också. Och vi hade jättetrevligt och mycket nere på Blauäck i restaurangen. Nere i Adena och hängde uppe vid banan. Och det gick ju rätt bra för Kralle. Han vann ju bägge racen där uppe. Och fick ju då en sån här stor prischeck från Dunlop. Så han fick ju bjuda sista kvällen för prispengarna. Det var ingen snack om. Men då var Andreas med. Och han var ju bara en liten parvel som hängde i pappa Volmars hand. Ja, var 11 år gammal. 12.
Ja, 94 var ju 10 då.
10, ja till och med. Så att, det är mitt första minne av Andreas. Året efter, det var ett av mina första kommentatorsjobb. Jag var på Ring Knutstorp och skulle kommentera tävlingen. Jag hade min cykel körde med en australiensisk kille som heter Terry Carter som jag hade bjudit hit som fick köra några tävlingar här. Och då var jag kommentator, stod upp i tornet. De flesta vet att jag är halvblind, så att jag ser ju väldigt dåligt på långt håll. Jag ser att det händer saker, men jag ser ofta inte vem det är eller var det är riktigt. Sådär. Och jag kommenterade det där, kanske hellre än bra, men varje gång jag missade någonting så fick jag ett pekfinger i ryggen. Då stod den där lilla parven som jag hade träffat året innan på Nybyring, Andreas, och petade på mig och pekade ut genom fönstret. Ja, där har du gått omkull en cykel också. Det ser, ja, det är Robin Harms eller vem det nu kan tänkas vara som hade vurpa. Ja, han hade blivit körd med någon i alla fall. Och det jag kommer ihåg från den gången var att han hade vuxen decimeter sedan året innan, men han var så tystlåtan. Han sa ingenting, den där killen liksom. Och anledningen att han var i tornet var att han gick ju som barn i huset där, för pappa var ju tävlingsledare på den här tävlingen. Så att det var rätt kul. Och efter det så träffade jag, eller la väl inte märke till Andreas först någon gång typ 2000. Och då körde han 250, den klassen jag hade tävlat i. Och då var han ju lika lång som han är idag, fast det är smal som en sticka. Och då pratade han några år och ord med han uppe på Mittsverigebanan. Kommer du ihåg det här, Andreas?
Ja, jag kommer ihåg alla de tre sakerna faktiskt.
Vad tyckte du om den där stödiga kommentatorn på Knutstorp då?
Ja, nej, det vet jag inte riktigt vad jag tyckte. Men ett starkt minne av dig, det är ju en krasch du gjorde på Karlskoga i regnet, ut på rakan. Du gled typ halva rakan där på arslet. Jag tror du ledde eller låg två eller något sånt.
Ja, det gick rätt bra, men jag kan tala om att det var min sista tävling också. Jag fick någon form av vattenplaning. Jag hade imma på visiret, så jag tror jag åkte utanför bankanten faktiskt. Och slog en kull och hamnade på banan och... Ja, det var så blött så det var inte ens varmt om rumpan att åka där.
Nej.
Men kommer du ihåg de andra mötena? Kommer du ihåg Sandy som person från de här tillfällena?
Ja, det kommer jag. Absolut. Ja. Absolut.
Kommer du ihåg hur vi bodde på Nybyring? Vi kampade på parkeringen med Ferrari och Maseratis runt, och så stod min rackiga Mersa husbil där mitt i med grillen tänd.
Ja.
Men var det bara kretsade bara kring motorsport, eller var det fortfarande så att det stod och vägde mellan andra grejer i tonåren?
Nej, det gjorde det inte. Det var bara motorsport. Och framförallt från att jag var 12 som sagt och fick ta min licens och fick börja köra själv. Sen slutade jag inte med det, utan sen fortsatte jag ju ännu mer. Så 96, 97, 98, då halvade vi ju runt. Och 96 då, de här två tävlingarna som jag nämnde. 97, 98, då halvade vi runt i Danmark. För det var ju, som du sa innan, var det ju den serien, 80-kubikserien, gick ju där nere. På olika go-kartbanor. Då halvade vi runt där helt enkelt.
Men du, det låter ju som att det här bara går slag i slag. Och var det några svårigheter på vägen som du upplevde när du växte upp?
Ja, allting kostar ju pengar. Även att köra 80 kubik i Danmark kostar pengar, så att, det var ju att tömma pappas och Karins sparbössa liksom, och försöka på något sätt med hjälp av släktingar som har ett väldigt gott intresse i den här sporten, så fick man ju hjälp att kunna åka till på de här tävlingarna. Så att det var absolut stora problem.
Vad hände efter att du hade kört de här 80-kubikarna? Hur gick du vidare?
Ja, men sen var det ju dags att ta ett steg därifrån. Och tack och lov så hade vi ju lärt känna lite folk på vägen. En annan svensk faktiskt som också hade en son som körde mot mig i 80-kubik då i Danmark. Och han kommer spela en viktig roll lite senare. Men till 99 då var pappa väldigt involverad i Classic Racing. Och då blev det Classic Racing för min del. Då köpte vi en RD350. Av lite äldre modell i och med att den skulle passa in i Classic. Och så körde jag den serien. Och då var det bra, för att då hade vi ju resorna betalda. För pappa jobbade ju samtidigt och då kunde jag köra racen. Så det var så det fortsatte. Då blev det mycket körning på stor hoj. Och det var ju dags då. Detta var ju som sagt 1999. Så det var ju 16 år gammal då.
Det roliga är att du har den cykeln kvar.
Den cykeln är jag kvar. Absolut. Och där fick man också hjälp av olika förare. Jag kommer ihåg en gång Johnny Nordberg som hjälpte mig att ta med den här cykeln upp till Mo i Rana. Samtidigt som jag fick ligga någonstans i något lastutrymme eller någonting. Upp dit, det är inte så långt, det är bara till polcirkeln.
Kör ni vanligt kortrace där uppe eller?
Ja, då körde vi sprintrace där uppe. Och samtidigt så lärde jag känna en annan kille som körde sidvagn. Så då burkade jag sidvagn. Jag hade åkt med Billy någon gång när jag var 14 kanske. Eller något liknande på Anderstorp någon gång under något lunchpaus. Men sen så lärde jag känna en annan kille uppe, Kåre Minberg, som saknade burkslav. Varför har jag, det har jag nog glömt bort, det får jag fråga Kåre nästa gång, men varför man åker till Mo i Rana utan burkslav vet jag inte riktigt, men det gjorde han i alla fall, och då kom jag in på det också, så då burkade jag hela den säsongen och körde solo.
Det är väl som med sidvagnsracer, den saknar väl spärrar, det är väl det?
Ja, det är
likväl som du som hoppar i holken där.
Det gjorde det lite också för Kåre, men det slutade väl också, för det var första gången jag burkade ordentligt och vi blev väl tvåa första racet, sen vann vi alla de racen som var kvar, varav båda på Linköping, och det var ju EM-status på den, så att ett EM-guld har jag ju ifrån sidvagnsburkslaveriet där på 99.
Men hur var det? Ja, det är häftigt alltså. Hur var det egentligen?
Ja, men det var... jag var 15-16 år gammal. Det var inte så att jag funderade på att det var farligt eller sådär, utan det var bara att hoppa på.
Vi ska passa på att förtydliga också. Du nämnde Billy. Det är alltså Billy Gällros, sidvagnsföraren med hur många SM-tecken som helst. Och även en seger faktiskt i sidvagns-VM. Han började som burkslav ihop med Göte Brodin. Och de vann en tävling 1978 i sidvagns-VM. Sen körde de många år framgångsrikt. Och även i VM. Men tyvärr så skadades Göte i en olycka på Anderstorp under ett av de här VM:erna vi pratade om lite tidigare. Så att hans karriär tog slut där. Men då började Billy köra själv istället.
Det var på flygraken, där var jag på plats. Jajamän. Faktiskt. Jag såg den där kraschen.
Det var ingen vidare. Men Billy i alla fall, han är generös. Och jag har faktiskt åkt 3 varv på Mountain Park i hans sidvagn, och det kommer jag aldrig mer göra om. Hade han inte svängt in i depån på det varvet han gjorde, hade jag hoppat av i hårnålen. Det gick så långsamt. För att jag visste inte var jag var någonstans. Så att, ja,
nu... Nej, men det är speciellt att burkslaveriet där. Men det var jättekul, och Kåre som sagt, han var ju superbra på att köra. Så att det innebar ju att vi som sagt, vi blev tvåa i första racet. Jag åkte med och sen vann vi resterande race hela den säsongen. Så att det var kul.
Mm.
Sen fortsatte det. Det var 99 det. Och Classic. Och sen fortsatte det då 2000. Och då hade man ju nytta av de kontakterna jag hade fått när vi var i Danmark och 28 kubik. För då fick jag låna en cykel av Borild. En 250 Räser. Så man går alltså från 80 kubik till RD 350 Classic. Och sen så blir det helt plötsligt då 250 Räser. Så kanske är den mest avancerade klassen som fanns då på den tiden. Och detta var så till året 2000, och jag visste väl inte riktigt vad jag gav mig in på när jag tackade ja till att låna den där cykeln. Men den cykeln körde jag sedan i 3 år, men lärde mig extremt mycket på den tiden.
Borilde tävlade jag mot faktiskt.
Kan jag tänka
mig
det?
Han hade den cykeln då också, tror jag. Och det var det jag refererade till när jag träffade dig på Mittsverigebanan. Då hade du Borildes cykel.
Ja, det hade jag. Och jag kommer ihåg första racet på Anderstorp. Det var alltså mitt första SM, kan man ju säga, om man tar bort 80 kubiker som inte riktigt var SM-status på den klassen. Men första racet på Anderstorp, jag tror jag kör 1.56. Det var min bästa varvtid den här delen. Och det är ganska långsamt om jag jämför med att jag åkt, totalt sett har jag åkt snabbast på 1.32. Men det var mitt första race som sagt med 2.50, och på något kval där så kom Matti Maranen på utsidan, skulle köra om mig på yttern i Hansen. Och så duttade han till mitt framhjul så att jag stod på öronen där, så det stod härliga till. Så Matti Maranen petade omkull mig där.
Jag kan tala om att jag har petat omkull Matti Maranen i Hansen.
Ja, men då är du even. Men han åkte kanske en 37 eller någon sån där, liksom 38 kanske. Han var ju grymt snabb, Matti. Han var ju, jag vet inte om han vann SM-året innan eller det året, men han var grymt snabb i alla fall.
Men du, de här svårigheterna där och pengamässigt, du sen säger du att du fick kontakter på de här första åren där, men du var ju tvungen att lära dig en massa själv också då?
Ja, det var ju det. Och grejen var ju att när vi fick den här cykeln så... De gjorde ju en förändring där i reglementet någonstans på mitten på 90-talet, att vi skulle gå från blyad bensin till blyfri bensin, vilket gjorde att det var mindre energi i bensinen för blyfritt, vilket gjorde att man behövde göra om topparna då på, eller köpa nya toppar eller vad man behövde göra på de här 250. Och det här, jag hade ju ingen aning om det här överhuvudtaget, så att vi brände ju kolv efter kolv efter kolv efter kolv här i början på säsongen, men sen så får man ju lära sig allt eftersom, och fick tag på en ritning på en sån där topp ska se ut. Och sen så hade jag en kompis som var lika gammal som mig som praoade på en sån här mekanisk verkstad. Och så svarvade vi om mina toppar. Och som sagt, göra det när man är 16-17 år gammal. Man får lära sig rätt snabbt när man håller på med den här sporten. Så kan man säga.
Fördel på många sätt då. Men vad heter det? Samtidigt, om man tvingas lära sig.
Man tvingas lära sig. Ja, och den där ritningen, den fick jag ju faktiskt av Robert Ek en gång i tiden. Och ja, jag tror jag skyllde honom en singelmålt dessutom sen jag fick den här ritningen. Får skicka den nu då.
Det blev ingen, du hjälpte inte till då, eller du betalade aldrig för det då? Eller?
Nej, inte som jag minns, för jag visste knappt vad single malt var, tror jag, när jag var 17, men kanske.
Mm. Robert Ek, han körde ju rätt bra i 250 några år, så att honom känner jag mycket väl.
Ja, där kom ritningen i alla fall, och sen fick vi svarva på nätterna då, fixa i ordning de där topparna, sen gick cykeln i alla fall.
Men du berättade att du har lärt dig grejer, du har varit igenom lite svårigheter. Finns det några speciella vändpunkter eller viktiga säsonger eller viktiga händelser i din karriär som du har minnen?
Ja, alltså nu är vi fortfarande inne på när man tar de här små stegen och försöker lära sig gå egentligen. Vi har inte kommit in på egentligen vad jag har gjort för någonting i modern tid, utan nu, det var så här det började. Sen var det 250 resor och 00102. Och då höll egentligen allting på att ta slut, för att det fanns inga pengar helt enkelt för att fortsätta. Och jag hade ju inte valt den billigaste klassen heller. Det vet ju alla som hållit på med 250 racer, att det byta kolvar efter 50 mil på en Yamaha liksom, och bara det kostade 5000, och det var ju halva min budget ungefär den säsongen. Så att det gick knappt. Men då hade jag flytt, träffade en som heter Lennart, gammal kompis till pappa, och då kunde vi börja satsa. Och då gjorde vi det till 03, köpte ny cykel, X-Watts cykel 2003, och så körde jag SM, några EM körde jag även den säsongen, och lyckades bli då trea i SM när jag fick sitta på en hyfsad hoj från början.
Vad skilde den cykeln du köpte mot den då du lånade av Borilde?
Men den jag hade lånat, det var ju en 93 TZ, och den som jag köpte var ju 00 TZ, och 00 kom ju en helt ny modell på Yamaha TZ, nya. Ja, nytt helt enkelt. Och cykeln var mycket mer lättkörd. Och sen fanns det ju mer pengar för att kunna köpa däck och resa och träna mer. Och allt var bättre. Och ja, då kom ju resultaten också. Och det, jag vill egentligen påstå att det är min första riktiga säsong i SM, om man nu får säga så. Jag var ju B-förare första, och sen blev jag A-förare till 2002. Och sen kunde satsa ordentligt till 2003. Men kanske framförallt då 2004. När vi kunde ta steget ut, och då körde vi ju hela EM 2004 och 2005 i 250 racer.
Hur många race och vilka länder fick du åka runt i under 2004?
Då var det 8 race i Europa, varav ett blev inställt på Rijeka. Det var lite flyt där, för just den tävlingen, då hade jag inte riktigt släppt SM än där 2004, utan jag ville fortfarande bli svensk mästare, det var ju tanken. Och då gjorde vi ett aktivt val, för då var det två tävlingar som krockade. Linköping krockade med Rijeka, som vi körde EM-deltävling på. Och den blåste bort faktiskt, den där Rijeka-tävlingen, så det blev inget race där. Så att jag valde ju rätt då, kan man ju säga, och var i Svista istället. Nu räckte det fortfarande inte, det räckte inte till guld, för jag gjorde bort mig i något race och kraschade och sådär. Så Sonny Harms vann och jag blev tvåa då, 2004. Men då körde man ju, det var ju 8 race runt om, det var Assen, och det måste jag väl säga, det var ju, om vi går tillbaka ett år igen till 2003 där, så var det ju mitt första race utomlands. Det var på Assen, EM 250, 65 till kval, 52 till start, och den tävlingen gick ju samtidigt som MotoGP körde på Assen. Så var det ju då när jag körde de tävlingarna 03, 04, 05, 06, så gick det EM 250 gick samtidigt som MotoGP på Assen, så att komma till Assen, första internationella racet 2003, och det var det långa slingan dessutom. Då var de inte byggt om banan och förstört den som de har gjort tills nu, utan det var gamla slingan, 6, någonting kilometer. Jag var helt lost.
Och publik runt, det där var ju under tiden det hette TT Week dessutom. Ja, då var det ju race där fullt. En vecka. Jag var ju själv där som publik. De där åren.
Jag känner igen det Andreas säger, för jag har också varit på Assen och kört EM. Jag var där 89. Då skulle du betänka att banan var samma, men 3 meter smalare varvet runt.
Ja.
Så jag förstår precis vad som hände. Ja.
Och det var ju, när vi åkte dit så var det bara vi ska kvala in. För det var som sagt 65 till kval, 52 till start. Och jag visste det, jag behöver kvala ut 13 persar för att komma vidare. Och jag tror jag startade 48. Eller något sånt där i alla fall. Jag står ju liksom bak i chikanen i princip. Men till start kom jag.
Ja, bra gjort. Jag kvalade inte in när jag var där.
Nej, det var extremt. Så svängde hela tiden på den här banan. Jag fattade inte hur man kunde köra så fort som de gjorde då. Då var det ju, Rossi var ju dominerande kraften i MotoGP på den tiden. Han hade gått över, eller han körde ju Honda sista året där, och så 04 körde Yamaha. Och vi körde ju direkt efter MotoGP. Så i princip när prisutdelningen var klar i MotoGP, då stod vi och linade upp för start. Och då visste man ju ungefär vilka varvtider de hade kört, och så skulle man själv ut, och det var ju, nej, det var helt galet. Men
det som är lite roligt med Assen är att rakan är ju inte rak.
Nej. Och där har jag ju kraschat på den rakan. Fast det var på ett holländskt mästerskap något år efteråt där, så skulle jag slipstreama förbi en kille. Det går ju lite höger, ut ur chikanen så går lite höger, och sen gick det vänster och sen ganska kraftigt höger. Och då skulle jag omvända en kille där, och mitt bromsgrepp tog ju i hans kuts när jag skulle förbi den där lilla knicken, och det slutade ju med 19 meter långt bromssträck fram, och jag flög ju 200 meter ungefär. Det gick inte så bra. Men kul är i alla fall att jag startade runt där 48, 49 eller vad det var för någonting 2003. Året efter gjorde vi en storsatsning på EM som jag sa, och då kvalade jag 3. Så då var det ju betydligt bättre.
Det är stort hopp.
Det är ganska stort hopp.
Mycket. Hur såg det ut varvtidsmässigt då? Var det också stort hopp där? Eller var det väldigt jämna varvtider?
Nej. Det var ju inte jämna varvtider på den tiden. Kunde skilja kanske 5 sekunder. Men jag kommer faktiskt inte ihåg varvtidsmässigt. Men stort hopp på griden åtminstone. Och det är rätt fränt. För då var det fortfarande 48 till start eller 52. Så att de där bilderna när man ser att jag står i första startled och de andra är rätt många bakom.
Men förutom det här då, som du säger med antalet förare och sen beskriver du banan då. Var det något ytterligare som du tyckte var skillnad att ta klivet ut och åka internationellt?
Ja, banorna, det gick ju så mycket snabbare. Det var helt galet vad snabbt det gick att köra. Hemma kör man på 2:an, 3:an, kanske 4:an. Och så kommer man till Assen, då är det fullt 6:an genom sista parti, sista vänstern, eller fullt 5:an kanske, något liknande. Och man förstår inte riktigt. Och sen så finns det så många förare som, alltså det bara visslar runt öronen hur fort de kör. Och man fattar inte, hur ska jag kunna köra så där fort? Det gick ju uppenbarligen, men det tog en stund innan man fick huvudet på plats.
Jag känner igen precis allt du säger, just att det visslar runt öronen på något. Och just det där med banorna också, för i Sverige, det är ju faktiskt Kalle Anka-banor de mesta. Anderstorp är väl den enda riktigt fullstora banan vi har. Mantorp Park vart ju också avkortad och mindre, och Karlskoga har man ju kapat av i omgångar. Och den enda banan som det går lite fort på, det var ju Falkenberg på den tiden. Nu har man ju lagt in chikaner. Men när man kom till Assen, och jag kommer ihåg, som jag sa, den var smalare banan, vilket gjorde att lade du inte cykeln in i sväng, lade du för tidigt, då åkte du av ut ur svängen eller fick tippa av gasen, och då visslade du runt öronen på en. Så att det var ju nästan en skrämmande upplevelse. Och det som var skillnaden var att de här, jag var ju på Assen som sagt, var jag kvalade inte in. Det var ju också så här idiotstora startfält. Sen var tävlingen efter på Anderstorp. Ja, då stod jag på 18:e startruta, och de här gubbarna som hade kvalat in på Assen, där inte jag hade en chans, då hade inte de kvalat in istället. Så man blir ju hemma, man ska ha hemmabana eller vara van, man ska träna mycket mer utomlands på såna här banor som är olika än de svenska.
Ja, fast inget tv-spel då?
Nej, det gick ju inte att lära sig sträckan på heller, men just det här att man kände ju inte igen sig när man kom till Assen. Det var så stor skillnad, och så är det ju med många internationella banor, att det är betydligt högre hastigheter. Man ska kasta sig in i sväng på ett helt annat sätt. Det som jag kommer ihåg från min session just på Assen, vi var ju där och vi fick åka alla träningar även om vi inte kvalade in till racet. Vi kom till Linköping helgen efter. Det var inga problem att köra fortast och vinna i Linköping. Man hade med sig lite grann av det här att bli omvisslad. Så nu visslar man om de svenska killarna som inte har varit med ute och försökt kvala in.
Visst.
På EM.
Det är ju den skillnaden som är när man kör internationellt, att man får, man flyttar fram den här gränsen mot vad man trodde är möjligt. För man ser de andra åka åttor. 2003 då var det en kille som heter Taro Sekiguchi som han vann alla de 8 EM-tävlingarna, inklusive de 2 som jag också körde. Han var ju helt outstanding. Han körde oftast inte ens fredagsträningen, utan han körde racet, kvalen racet och vann. Ja, han har även varit i GP-sammanhang och kört, och där var ju ingen stjärna. Men EM-sammanhang så var han en stor stjärna 2003.
Var inte han på Anderstorp och körde något EM också?
Jo, han vann ju det EM-et där 2003. Ja, så det blev några race där, och sen hela 2004 körde vi hela EM-serien. Tror jag slutade 7 totalt EM den säsongen. Och då satsade vi på EM, då åkte vi runt på alla de här 8 racen. Och sen likadant 2005, då la vi helt ner SM, då blev det inga SM alls, eller det blev på Anderstorp där jag kunde vinna då på hemmabanan, och Det kanske är en av de där segrarna som var mest skön egentligen så här efterhand, och vinna på hemmaplan. Körde 1.36.9 vill jag för mig som snabbast där. Så att, ja, hyfsat bra med en 2.50.
Ja, det är bra. För att Jan Kuczynski, han åkte 1.38.5 när jag var där 1988 eller 89.
Ja, det här var 2005 då som sagt. Mm. Så 2005, det var ju egentligen då, 2004 började lossna, men 2005 så då började jag känna att det här går bra. Alltså. Det här går bra, då är jag 21 år gammal, så att jag visste ändå att framtiden fanns. Och utvecklingen gick ganska snabbt där. Från, som jag sa, 2002, 3, 4, 5. Det gick det rätt bra 2005. Vi körde hela EM och till slut så lyckades jag ju ta det här bronset då i EM efter de här 8 deltävlingarna med mycket, lite skicklighet och mycket tur.
Ja, det här var del 1 i Andreas Mårtenssons karriär, och nästa del får ni vänta på till nästa podd.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.